Då vill jag läsa dagens evangelietext under det här temat om enheten i Kristus. Och den är då från Lukas evangeliets 22 kapitel från vers 24. Förgrunden är att Jesus är samlad till den sista måltiden med lärjungarna. Han samlar dem och då handlar det om bordsplacering. De ska sitta till bords tillsammans. Och på något sätt så blir det som vid en del kalas att man knuffar lite grann och en del ska fram och en del ska tillbaka från platserna i en högtid eller festmåltid. Va? Men i lärjungaskaran så uppstår en tvist, en oenighet, en spänning. Så här berättar Lukas. Sedan kom de att tvista om vilken av dem som var störst. Då sa han till dem: kungarna uppträder som herrar över sina folk, och de som har makten låter kalla sig folkets välgörare. Men med er är det annorlunda. Den störste bland er ska vara som den yngste, och den som är ledare ska vara som tjänaren. Vem är störst, den som ligger till bords eller den som betjänar honom? Är det inte den som ligger till bords? Men jag är mitt ibland er som er tjänare. Ni är de som har stannat kvar hos mig och under mina prövningar. Och samma kungavärdighet som min fader har tilldelat mig tilldelar jag er. Ni ska få äta och dricka vid mitt bord i mitt rike, och ni ska sitta på troner och döma Israels 12 stammar. Mitt inne i en väldigt laddad och svår tid för lärjungagruppen så kommer det en banal fråga, tycker vi, om vem som är störst och vem som ska sitta bäst vid bordet. Det är säkert någon annan spänning i gruppen, för det blir det lätt i grupper. Vem är viktigast? Vem bestämmer? Vem tar initiativet? Och sådär. Alla de grupper vi har varit med om, det kan vara i familj eller i samhälle eller i församling, så vet vi att sådana där spänningar kan uppstå. Jesus säger: med er är det annorlunda. Det tror jag är en väldigt viktig notering som vi ska ta först. Med er är det annorlunda. Hur då? Jo, det finns en herre, en mästare. Och det är det viktiga. Jag är er tjänare, säger han då. För han har just förklarat att det är tjänaren som är den största. Och fått en ny hierarki. En ny rangordning insatt. Jo, när fotbollsdamerna kom tillbaka från Rio med en silvermedalj, så förklarade de ju förstås, som alla goda lagspelare gör, att det var den starka lagsammanhållningen som var det avgörande viktiga för dem. Ja, det var någon som gjorde mål och sköt in straffar och sånt där, va? Men det var inte det, utan det var lagsammanhållningen som var det viktiga. Och så säger de alla när de intervjuas, så där ni vet, även om de har gjort något alldeles särskilt bra. Men det här laget, de gjorde något de egentligen inte kunde klara. Men de ställde upp för varandra och då klarar man mer. Det finns en tjej som heter Jessica Samuelsson. Hon spelar i Linköping, backposition. Även i landslaget, backposition. Och hon använde ett uttryck. Vi har lärt oss något jättebra, sa hon. Vi har lärt oss att titta varandra i ögonen. Och det där vart ju en väldigt konstig tanke. Att man spelar fotboll och tittar varandra i ögonen. Hur klarar man det? Man har väl fullt upp med benen och bollen och allt det där. Nej, man tittar varandra i ögonen. Det var intressant. Hon menar naturligtvis att de har så bra kontakt med varandra att de ser varandras tankar och idéer och kan se hur de känner och tänker och gör genom att se varandra i ansiktet, se varandra i ögonen, som hon uttryckte det. Då har man kommit bra långt. För lätt är det ju att vi ser bort ifrån andra och går vår egen väg mitt i gruppen. Och då skapas det ju lätt de där spänningarna vi nyss talade om. I varje lag, i varje scoutkår skulle jag säga, eller scoutavdelning, i varje klass, i varje familj, i samhället, i församlingen, handlar det om att hålla ihop på något sätt, på rätt nivå för det sammanhang där vi finns. Och då upptäcker vi ju, har gjort säkert många gånger, att det ger en styrka i det. Det finns en styrka dold i det, att vi håller ihop, att vi stöttar varandra, att vi verkligen ser varandra, gör oss beroende av andra, ja faktiskt tycker om varandra. Genom samarbete lär man sig att älska varandra. Den här mekanismen är väldigt viktig i Jesu undervisning. Han har gång på gång det här uttrycket. Ett nytt bud ger jag er. Ni ska älska varandra. Och då kan jag tänka så där, ja, det är väl fint att församlingar och grupper och lärjungar älskar varandra. Det lär väl inte vara så svårt. Men vi skulle ju älska människorna ute. Vi skulle ju älska dem som behövde mer kärlek. Ja, men grunden, och det vet Jesus, det ligger i att vi förstår mekanismen i det själva. Ett nytt bud ger jag er. Ni ska älska varandra. Det är inte alltid så lätt. Det har oftast ett pris. Jesus tar exempel på kungar och härskare som tar för sig härskarfasoner och själviskhet, egoism, och utnyttjar gruppen för sin egen vinning och makt och inflytande. Med er är det annorlunda, säger han. Idag så pratar vi om en platt organisation där det inte är hierarkiskt ordnat, så chefen högst upp och sen underchefer och så vidare. En platt organisation. Församlingen kan sägas ha en platt organisation. Alla är lika mycket värda. Alla har samma inflytande. Alla har detta att vi tjänar varandra. Vi visar med solidaritet och medkänsla omsorg om varandra. Vi ser varandra i ögonen. Vi tjänar varandra. Och det är det största. Jesus själv är mitt ibland oss som vår tjänare. Nu vet alla att det kan kosta på att stödja andra. För då får man ju betala någonstans för det. Sitt eget. Jag ska inte tala om mitt ben- och armbrott, jag lovat. Men för länge sedan, jag har varit med om två besvärliga olyckor i mitt liv. För den första, den var att jag bröt ett finger på ett olyckligt sätt. Jag slog av fingret här uppe, höger pekfinger, kan ni tänka, det är ett finger man behöver, eller hur? Kom till sjukhus förstås då, läkaren skulle laga det här och fick väl ihop det så. Och sen sa han, nu ska vi gipsa det, men då tar vi inte några spjäller utan nu tar vi det fingret och sätter ihop de här två. Och så gipsade man det. Eller satte, ja, man satte ihop det hårt. Så det fingret fick vara stödfinger till det brutna. Man kan säga att det fingret fick bli medlidande, för där hade jag ju inget ont. Det var ju helt och bra. Det var bara det som var trasigt. Men det fick vara medlidande och ledde till att det trasiga fingret läkte bättre och blev någorlunda rakt, så jag kan använda det nästan helt obehindrat ju. Så. Men när jag tog bort gips, eller de tog bort gipset för mig, så märkte jag att, ni vet hur det är efter ett gips, då är man lite vek, lite dålig, man har inte riktig ordning på det, det funkar inte riktigt ännu. Och det där friska fingret, det var också illa påverkat av att ha suttit i gips i flera veckor, förstås. Så det gick ju inte heller bra i början. En bild för att vara medlidande, medkännande, vara solidarisk med den som är utsatt för något svårt, har ett pris, förstås. Och det ska det ha. Det var viktigt och det var nyttigt och det var ingen olycka skedd, utan snarare tvärtom. Båda fingrarna blev ju snabbt bättre, så att säga. På tal om OS, bilden utav två löpare som springer ihop på någon lång distans har ni sett, förstår jag. Och de ramlar. En ramlar besvärligt och slår sitt knä. Men den som inte slår sig stannar upp och hjälper den som slår sig fastän loppet pågår. Jag menar, det är ju värt mycket det. De har tränat i flera år för att delta i det här. Men så faller en kamrat och då stannar man och hjälper. Det är en fantastisk bild. Jag vet inte vem som vann sen, det kommer jag inte ihåg. Eller två eller tre och fick stå på pallen. Men de som tog hand om varandra när det gick lite tokigt där, när de trängdes för mycket på löparbanan, de är ju värda mer. De gjorde ju mer rätt. Och jag tror att de, en av dem eller, då, eller båda, jag vet inte, fick en särskild medalj som man delar ut för precis såna tillfällen och situationen. Och då är man inne på någonting riktigt. Och det är ganska rörande att märka hur man alltså tar hand om den som skadar sig före det att man löper själv och kanske möjligen placerar sig 10 i topp eller vad det kunde bli. Så ska det vara i församlingen. För det menar Jesus när han säger till lärjungarna, med er, ni mina närmaste som tror på mig, som har bestämt er, ni ska vandra med mig, ni ska vara med mig, ni ska vara de som bär kyrkan vidare till hela världen med er. Och det är vi det. Jesus är som sagt väldigt angelägen om detta med den inre enheten. Enheten i Kristus heter det idag. Johannes evangeliet, där har Johannes kanske ställt samman en del olika tillfällen då Jesus bad. Han bad mycket i sitt liv. Han använde tid, han avdelade tid, han gick undan för bön och han bad tillsammans med människor. Han bad i utsatta lägen och han bad för sjuka, sörjande, utsatta på olika sätt. Och Johannes har samlat det där och kallar sen då det 17:e kapitlet hos Johannes för den översteprästerliga förbönen. Och där, om man läser den bönen, som är en bön för oss också. Det är väldigt intressant. Vi har ju här i den här församlingen omsorgsbön. Och jag tycker det är så viktigt. Jag talar om den i en del andra sammanhang faktiskt. Omsorgsbönen. För då sitter någon av er här och blir föremål för omsorgsbön. Och hör hur någon annan vän ber för er. Och då lyssnar man ju väldigt noga. Hur ber de för mig? Och det kan jag tänka när Jesus ber för lärjungarna. Den bönen kommer man ihåg. Den etsar sig fast därför att den handlar om dem. Och de var förvirrade och störda av mycket i omgivningen och i sitt eget hjärta, så att säga. Vad som skulle bli av detta, vad ska de tro, vad ska de satsa på, vad ska de våga med Jesus? Han ber för dem. Jag ber att de alla ska vara ett. Som du och jag, Fader, är ett. Förenade i samma gemenskap. Och det är en oerhört stark bön. Den bönen är värd att gå tillbaka till gång på gång. För kyrkor och kyrkoledare och samfund och församlingar överallt. Att vi har det med oss klart och tydligt att Jesus är ytterligt angelägen om den enheten. Jag hade en begravning i Linköping i veckan. Och jag fastnade för det 17:e kapitlet hos Johannes. Det blev angeläget att använda några ord ur den. Och då använde jag den 24:e versen. Fader, jag vill att de som du har gett mig ska vara med mig där jag är, för att de ska få se min härlighet, den som du har gett mig. Där säger Jesus att enheten har en förlängning i Guds eviga framtid. Alltså, jag vill att de som du har gett mig ska vara med mig. Jag vill visa dem din härlighet. Jag har någonting att visa dem. Så nu vill jag att de ska vara med och vara nära och vara deltagande alla. För nu handlar det om det yttersta, det stora målet för Guds rikes uppbyggnad i världen. Det här talar till oss om vårt eviga hopp, vår framtid. Vi har vårt ursprung i honom, vi har vårt livs mening i honom och vi har vår framtid i honom. Och då är det inte en framtid med döden som vi är rädda för det ska vi nog vara. Vi ska akta oss för det. Men på ett djupare plan, en tillgång, en glädje, en oerhörd gåva från honom som ger evigt liv. Och som har någonting att visa oss. Och han är så angelägen om att vi ska vara med så att vi får se det han har att visa oss, nämligen sin härlighet som han har hos Gud, sin fader. Sen förstår inte vi konturerna på den härligheten. Det kan vi ju grubbla länge på, men det hjälper inte. Vi bara vet det. Vi bara har detta löfte. Och det är det stora. Och det orkar vi leva på. Vi kan absolut vara säkra och trygga. Vi kan leva på det och dö på det. Enheten i Kristus ger Jesus som den enda framkomliga vägen. För kyrkor och samfund, som sagt, ekumeniken är den verkliga utmaningen i vår tid. När världen är så trasig, så söndrad, när det står så mycket grupper och meliser mot varandra överallt, så talar Gud särskilt till kyrkor, samfund och församlingar om en enhet. Vi hör samman. Ja, men du är ju ortodox, och så distanserar vi den. Eller du är väl någonting annat. Nej. Vi är ett i Kristus, och det är det enda och det största. Peter Halldorf har gett ut en ny bok. Det händer varje år, så det är ingen nyhet, men han har gjort det nu igen förstås. Och den boken, den heter Älska din nästas kyrka som din egen. Jag hörde att han ska komma till er i höst. Jag vet inte vad han ska tala om då, men älska din nästas kyrka som din egen. Alltså det här att lämna en församling och gå in i en annan, bara för vad då, för det är trevligare eller någonting. Men älska din nästas kyrka som din egen. Älska din nästa så som dig själv. Och så för man över det till kyrkogemenskapen. Boken ger, såg jag, en helig vink om ett enhetens mirakel på den väg som anden långsamt visar oss. Det är ett härligt uttryck. Enhetens mirakel som anden långsamt öppnar upp för oss och visar oss. Be för de andra som vore det oss själva. Och då började det bli komplicerat. Vi ska ha en enhet. Vi ska lära oss i denna församling, nu är vi konkreta, att älska varandra så som ni gör. Att bry er, att se varandra, att stödja varandra så snart det behövs. Och det gör ni. Av det, inte istället för, utan av det kommer en gåva till oss att kunna älska sin nästas kyrka som sin egen. Och då öppnas, vidgas perspektiven, och Guds folk blir ett stort folk, ett enhetens folk, ett glädjens och hoppets folk som tillsammans går, ledd av anden, mot dörrar som öppnas. Enhetens mirakel. Hur ska det se ut nu då? Och så börjar man organisatoriskt fundera på det. Ja, det kan vi nog kanske i stort sett lämna. Det får väl lite andra sköta i så fall. Det börjar med att vi ber för varandra. Och jag har sagt till er förut att vid Linköping så har vi sedan 10-15 år, kanske mer, den ordningen att i varje gudstjänst, i varje kyrka, ortodox, katolsk, frikyrklig, svenskkyrklig, hela området, alltid samma böneämne en söndag, då man ber för en församling av de 40-50 församlingar som finns inom kommunen. Så. Och då nämner man den församlingens namn, och så ber man för de medarbetarna, för den verksamheten, för de människorna som arbetar där. Ja, det är väl en vacker tanke. Men om man nöter detta i församlingarna, i samtliga församlingar, om man nöter detta år efter år efter år, så är det klart att det betyder någonting. Det skulle vara dumma om vi tänkte annat. Det är klart det betyder någonting. Det lägger väg för en kärlek, förståelse, respekt och ömhet till de människorna. Vi kan gå till varandra när vi vill, och vi kan mötas i olika gemensamma samlingar eller så, gudstjänster. Men vi vet hela tiden vi har samma Jesus Kristus som är enheten för oss. Lika mycket, allihop. På olika sätt, med väldigt olika ritualer och ordningar. Men vi är förenade i Jesus Kristus själv. Vi kan hitta vägar för detta i den här församlingen, i kristenheten i vårt land och i vårt liv, och upptäcka att vårt liv blir rikt och gott om vi håller ihop med varandra, med församlingen och dess Herre och det Guds folk som finns i olika formationer runt hela vår jord. Gör oss till ett i Kristus, för det är ändå han som vill samla oss alla till sin härlighet.